Politiska skandaler, folkomröstningar och oväntade vändningar. Tidningen Hallå tog hjälp av Lars Edgren, professor i historia, för att lyfta fram anekdotiska årtal i valhistorien. Från ångköks-Olle till rattfylleri. 1887. Ångköks-Olle förlorade striden om tullfrågan. Ångköksföreståndaren Olof Larsson är huvudfigur i en av de mest dramatiska skatteskandalerna i svensk politisk historia. Året 1887 präglades av politiska strider kring tullar, där protektionister som förespråkade tullar ställdes mot frihandelsvänliga som lobbade för en mer liberal politik. Ångköks-Olle förespråkade frihandel och stod på en vallista med 21 andra frihandelsvänliga, men hade missat att betala en kommunalskatt och kunde därför inte väljas. Det innebar att hela listan ströks och de 22 frihandelsvänliga politikerna ersattes med protektionister. Hur mycket var det då som Ångköks-Olle glömt att betala i skatt? 11 kronor och 58 öre. 1896 var en tid för oväntade allianser. Då blev Hjalmar Branting den första socialdemokraten i den svenska riksdagen, tack vare liberalerna. De ville ha en bredare representation och tog med en arbetsrepresentant på sin lista över valbara kandidater. 1918. I år firar den svenska rösträtten 100 år. 1918 var nämligen året när regeringen föreslog allmän och lika rösträtt för män över 21 år. Innan dess var rösträtten begränsad och inkomst och förmögenhet avgjorde vilka som fick rösta. 1919 fattades beslut om lika och allmän rösträtt för kvinnor och män, och 1921 hölls det första riksdagsvalen kvinnor fick delta. Det betydde däremot inte att alla fick lov att rösta. Inte förrän 1945 fick även de som levde på fattigvård eller som befann sig i personlig konkurs lov att rösta. Och inte förrän 1989 fick alla över 18 år rösta när begreppet omyndig förklarad avskaffades. 1922 hölls den första landsomfattande folkomröstningen. Under 1900-talet pågick en livlig debatt om alkoholkonsumtion i Sverige och det hölls en rådgivande folkomröstning om rusdrycksförbud. Med en knapp majoritet vann sidan som motsatte sig förbudet. 1928 blev blodtörstiga kosacker en del av valrörelsen inför valet som fortfarande används som exempel när man talar om politisk smutskastning. Valrörelsen präglades av propaganda med bland annat ruskiga affischer från högern om vad som skulle hända om Arbetarpartiet vann valet. 1932 avgick statsministern en vecka före valet. Carl Gustav Ekman, också kallad lindansaren, för hur han dansade på en lina mellan höger och vänster, var statsminister för en frisinnad minoritetsregering när han drogs in i en korruptionsskandal och anklagades för att ha tagit emot pengar från Kryger. Till slut ledde skandalen till att han tvingades avgå bara dagar innan det var dags för val. 1948 skakade Molander-affären Sverige. Den politiska skandalen bröt ut mitt i valrörelsen när den socialdemokratiska morgontidningen rapporterade att Folkpartiet, som då var det ledande oppositionspartiet, hade tagit emot miljonbelopp av stora företag. Men allt var en lögn och S-riksdagsmannen Seth Molander som lämnat uppgifterna ströks från riksdagslistan. 1955 var det dags för den andra nationella folkomröstningen. Den här gången handlade det om huruvida Sverige skulle gå över från vänstertrafik till högertrafik. 82,9% av de röstande var emot införandet av högertrafik. Trots det beslutade riksdagen att det var dags att skrota vänstertrafiken. Sedan 1967 kör vi på höger sidan av vägen. 1971 övergavs tvåkammarsystemet. Innan dess hade Sverige haft en riksdag som bestod av två kammare. Första kammaren som valdes indirekt genom landstingen och ansågs representera de förmögna. Och andra kammaren som var direktvald av de röstberättigade väljarna. 1975 ändrades mandatantalet i riksdagen till 349 ledamöter. Riksdagsperioden innan dess mellan 1973 och 1976 kallas jämviktsriksdagen eftersom de socialistiska och borgerliga blocken vid riksdagsvalet 1973 fick 175 riksdagsplatser var. Det innebar att flera beslut i riksdagen avgjordes genom lottning. 1976 var det år som flest svenskar röstade i ett riksdagsval. Då deltog 91,8% i valet. Även 1982 var valdeltagandet över 91%. Men sedan dess har svenskarna aldrig varit lika flitiga röstare. Istället minskade valdeltagandet successivt under 1980- och 1990-talen. 2002 nådde röstdeltagandet en bottennotering på 80,1%. Sedan dess har siffrorna vänt igen och vid förra valet, 2014, röstade 85,8% av dem som fick rösta. 1985 förändrades det politiska landskapet. Mellan 1973 och 1985 valdes samma fem partier in i riksdagen. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Moderaterna. Sedan dess har olika partier kommit och gått. 1988 kom Miljöpartiet in i riksdagen för första gången. Men åkte ut när de inte klarade 4%-spärren vid nästa val 1991. Då gjorde istället Kristdemokraterna entré och har lyckats hålla sig kvar sedan dess. Vid valet 1994 gjorde Miljöpartiet comeback. Och sedan 2010 sitter även Sverigedemokraterna i riksdagen som nu består av 8 partier. 1991, Ny demokrati kampanjade med läskbackar och tog plats i riksdagen. Partiet grundades av företagarna Ian Wachtmeister och Bert Karlsson och drev ett program för sänkta skatter, bantad offentlig sektor och en mer restriktiv flyktingpolitik. För att förklara sin ekonomiska politik använde duon sig av läskbackar. I riksdagsvalet 1991 fick Ny demokrati 6,7% av rösterna, men vid 1994 års val lyckades de bara kamma hem 1,4% av rösterna och försvann från den politiska scenen. 1994 fattade riksdagen beslutet att valperioden skulle vara 4 år. Innan dess hölls det val vart tredje år. 1995. Toblerone-affären sänkte vice statsministern Mona Sahlin. Inför valet av en ny partiledare för Socialdemokraterna avslöjades det att Mona Sahlin använt statens kontokort för privata utlägg. Bland varorna hon hade köpt fanns 2 Toblerone som fick ge namn åt skandalen. Toblerone-affären ledde till slut att Mona Sahlin avgick från sin post och drog tillbaka sin kandidatur till posten som partiledare. Sedan dess har de ekonomiska tvivelaktigheterna fortsatt och i mars i år skapade hon rubriker när det avslöjades att kronofogden mäter ut hennes statsrådspension eftersom hon har stora skatteskulder. 2002 slog valstugereportaget ner som en bomb. Några dagar före valet sändes SVTs Uppdrag granskning där bland annat Jan Josefsson intervjuade lokalpolitiker i valstugor med dold kamera och ställde frågor om invandring. I programmet uttryckte sig framförallt företrädare för Moderaterna grovt och fördomsfullt. 2002, samma år som valstugereportaget, gjorde Folkpartiet den största spurtvinsten i svensk valrörelsehistoria. FP-ledaren Lars Leijonborg profilerade sig med bland annat förslag om språktest för invandrare och rodde hem 13,3% av de svenska rösterna jämfört med förra valets 4,7%. 2006 avgick den moderata handelsministern Maria Borelius efter bara 8 dagar som statsråd. Detta efter att det bland annat avslöjats att hon hade anlitat svart städhjälp och inte betalats tv-licens. Bara en dryg vecka senare avslöjades det att kulturministern Cecilia Stegö Chilo inte heller betalat sin tv-licens någonsin och även hon lämnade sin post. 2014 såg decemberöverenskommelsen, förkortat DÖ, dagens ljus. Den presenterades i december 2014 och var en uppgörelse mellan alla riksdagspartier utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, så att Sverige skulle kunna regeras av en minoritetsregering. Överenskommelsen skulle gälla till 2022, men föll redan i oktober 2015 och trots det har den fortsatt att gälla i praktiken och alliansen har släppt fram det rödgrönas politik. 2016, socialdemokraten Aida Hadzialic blev efter valet 2014 Sveriges yngsta statsråd. 2 år senare avgick hon från posten som gymnasieminister efter att ha kört rattonykter. Då hade hon varit i Köpenhamn och stoppades i en poliskontroll vid Öresundsbron där hon blåste positivt för rattfylla med 0,2 promille i blodet. Några frågor till Lars Edgren, professor i historia. Varifrån kommer ditt intresse för politisk historia? Som medborgare är jag intresserad av det politiska systemet och hur det fungerar. Som historiker menar jag att man alltid måste förstå den politiska situation som finns idag mot bakgrund av den historiska utvecklingen. Att det har blivit som det blev beror ju på hur vårt system växte fram och skapades. För att förstå varför det ser ut som det gör måste man förstå historien. Vad skiljer en politisk skandal anno 1900 från 2018? Naturligtvis har mediebevakningen blivit mycket tuffare, men principen är densamma. Om vi jämför Molander-affären eller historien om Carl Gustav Ekman så påminner de om varandra, men har också likheter med dagens skandaler. Det fanns också en annan skandal från 50-talet när Gunnar Hedlund, dåvarande partiledare för Bondeförbundet, hade gjort sin frus deklaration och glömt att ta upp inkomster från en skog hon ägde. Det rörde sig om några tusenlappar men blev en skandal som ledde till krav på hans avgång. Gemensamt är att fallen väcker frågor om politikernas moral. Du nämnde att mediebevakningen har blivit tuffare. Vilken roll ser du att media har spelat? Idag är media mycket hårdare och mindre respektfull mot politikerna. Förr lämnades de mer i fred. 50-talet var rättsröteskandalernas tid när det ansågs att rättssystemet särbehandlade personer som tillhörde eliten i samhället och att det inte rådde likhet inför lagen. Idag finns det tidningar som söker den här typen av information i mycket högre grad än tidigare. Nu finns också sociala medier som sprider information. Men det för också med sig problemet att rykten kan spridas snabbt och okontrollerat.